Oj.
Varsin synkade Pepsi-öppningen.
Vi tar varsin sommarpepsi och pluggar för en liten rolig tävling vi ska köra här i juli innan superproducent Kim Wirsén rullar igång introt. Vi ska tävla ut lite officiella Champions League-bollar tillsammans med våra vänner på Pepsi, och det ska vi göra utifrån era pricksäkerhetsskills.
En boll, en flaska eller en burk Pepsi, och sen så är det liksom kreativiteten er.
Exakt. Stillbilder har ju funkat jäkligt bra i tidigare grejer vi har kört. Man kan ju försöka med stillbilder även den här gången, men tror nog att det är bättre att trycka fram videokameran och jobba rörligt här.
Ja, men det tror jag också. Man kan skjuta, alltså enkelt är väl så här, man skjuter ner en flaska som står på en ribba, typ. Mm. Tänker jag. Ja. Men här går det ju att vara kreativ.
Det går att vara kreativ som alltid. Hashtagga in era bidrag i den numera legendariska hashtaggen TotoPepsi. Du ska göra ditt bästa för att spänna bågen. Jag ska göra mitt bästa för att spänna bågen. Och så ser vi helt enkelt vem som är bäst av alla. Vi dundrar på med det här från och med nu.
Hashtag TotoPepsi. Nu kör vi Toto Balotto.
Varmt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är fredag den 10 juli. Sommaren står i full blom och fotbollen rullar på i både utlandet och här hemma. Hur mår du, Thomas?
Jo, jag mår mycket bra. Det var en rolig morgon att liksom vakna till de internationella tidningarna, framförallt de italienska. Mm. Och då vet du vad jag pratar om.
Bologna, tänker du?
Bologna, ja, det är också kul. Jag tänkte på Zlatan. Och jag tänkte på hans senaste uttalande som då måste ses som ett hån till Ralf Rangnick, som jag breakade för några månader sedan.
Ja, just det.
Folk har fortfarande åsikter om min breakning. Menar på att så här, jaha, där chansar du, men det där visste man ju redan. Typ så att det hade varit snack bland Milan-supporterna, och det hade ju då gått rykten om att Ralf Rangnick skulle ta över Milan.
Men vadå? Du bemöts med helgarderingen, du chansade och det där visste man.
Ja, men typ.
Vad är då chansningen?
Ja, det kan man ju fråga sig. Alltså, det jag då har helt säkra uppgifter på, det var att så här, Ralf Rangnick har signat, det är klart. Mm. Här har ni det. Det är klart, innan så hade det då varit rykten, men då menar de så här.
Ralf Rangnick kommer kliva in i Milan från och med säsongen 2021.
Det folk då menar mot mig, det är att så här, han har läst rykten om att Ralf Rangnick ska gå till Milan. Då kliver han in och chansar. Så här, här har han möjlighet att chansa in en nyhet, så att säga. Det är inte så det funkar.
Det är inte så du jobbar.
Nej.
Du har väl aldrig tummat på sanningen.
Framförallt så jobbar jag inte med den här typen av nyheter. Så, att,
så när, du väl, som... när du väl kliver in,
hej,
då har du på fötterna?
Då har jag på fötterna.
Okej, okay. Ja, nej, men Zlatan har ju då i en stor intervju som kommer i, är det i Gazettan imorgon eller?
Ja, det är i Gazettans veckomagasin Sport Week.
Ah, okej, okay. Ja. Så har det kommit ut då lite sprängstoff nuggets redan idag. Mm. Och då går han rejält hårt åt Rangnick framförallt.
Gazidis.
Men han är ju väldigt tydlig med då att det här är ingen adress för Ibra.
Nej.
Ibra hör inte hemma här och Milan hör inte hemma i Europa League, och jag måste få bestämma, annars är det ingen mening med att jag är kvar.
Jo, han säger difficile che io resti al Milan. Så det är svårt. Jag har svårt att säga att jag stannar i Milan.
Ja, ja, och eftersom Ralf Rangnick är klar, ja, om vi ska lita på dig,
ja, vilket det vi kan borde du göra. Det kan, ja,
alltså då kan man ju inte säga så om man har tänkt att vara kvar.
Nej,
det
exakt.
Är liksom,
nej, alltså det här var ju avskedsbrevet. Det här var avskedsbrevet. Det här var han tydlig. Och det här är då i samband med att han och Diletta Liotta, italiensk uppburen tv-journalist. Hon är ju den största stjärnan på DAZN, som är deras playtjänst för italiensk fotboll.
Hon har hittat ett jäkla tandem med Federico Balsaretti.
Ja,
har du tänkt på det?
Ja, det har jag tänkt på.
Det har liksom blivit, de har karvat fram en duo där.
Och de är fan jävligt bra. Alltså så här, jag som då kan kolla eftersom de pratar italienska, det är ett bra par. Liksom.
Bildsköna också.
Ja.
Alltså Diletta är ju supersnygg, men det är ju också Balzaretti.
Ja.
Herregud vad snygg han är.
Jag bodde ju på samma hotell som Balzaretti, eller som Balzarettis familj. Jag tror inte han hade något boende i Rom under ett tag, så bodde han på då Principe di Savoy, något av de här femstjärniga hotellen. Och så skulle jag ner och arbeta med cupfinalen. Och då var Husfeldt och Åslund där också, skulle då kommentera matchen för Simor.
Också en bildskön du.
Verkligen. Det får man verkligen tillstå. Men då bodde de då såklart på det här lyxhotellet, Åslund och Husfeldt. Och så jag lyckades boka in mig där.
Det var inte som när Åslund och Borrell var nere och specialstuderade Sassuolo och De Serbi. Och de bodde på olika hotell. För att Åslund kunde absolut inte liksom tillstå att bo på samma logi som
Borrell. Nu är väl gamla radarparet Åslund och Husfeldt är väl ganska noga med hur man bor.
Det är lite samma skrot och korn där vad gäller standard på login.
Ja, tveklöst är det så. Men hur som helst så är jag nere i poolen. Då kommer hela familjen Balzaretti i alla fall. Och där. På tal om då om bildskön. Då var man inte snyggast i poolen, Gustav.
Nej, så är det. Det är du sällan. Du skulle någonstans stå med Diletta och Zlatan.
Jo, de har startat en app ihop. Någon slags fitnessapp. Mm. Alltså, de har nu ingått i affärssamarbete. Och då misstänker jag att den här intervjun i Sportweek är någon slags PR-grej också då, såklart, eftersom de lanserar den här appen. Men då passar han på att trycka dit Gazidis och den nya Ralf Rangnick.
Alltså, nu ska inte jag döma ut någonting på förhand här, men det är ändå fascinerande att Zlatan fortsätter liksom dunka ut såna här halvsvajiga affärsverksamheter.
Ja.
Det är appar och det är klädmärken och det är... Alltså,
det här är ju då någon fitness-app. Ja.
Det, som sagt, jag vill inte döma ut det kanske flyger, ja. Men det är ändå så här, med det track recordet, är det liksom inte läge att bara så här, kör fastigheter bara.
Ja, faktiskt.
Spela lite boll, ja. Kräma ur det sista.
Ja. Köp mark.
Ja, kör fastigheterna. Ja. Så är det bra så. Mm. Jag vet inte. Det jag i alla fall menade med Bologna, det var att jag läste Pavlidis headlines som firade 1000 i veckan.
Sinnessjukt.
Det är en fanfar, Kimpa. Ja. Jag läste det i morse och då så på Italien-delen så kunde man nås av informationen att Bologna då har anmält intresse för att ersätta
Federico Santander
eventuellt med då Alexander Isak, tänker de. Ja, men fan, Santander är på gång bort. Vi är ändå Bologna. Ska vi kanske ta en av Europas hetaste anfallare som har ögonen på sig från Barcelona och Real Madrid,
bast.
Som har ett långtidskontrakt i Real Sociedad, som slåss om Europaplatser i La Liga.
Champions League-platser till och med.
Ja, ah, nu börjar det väl bli långt till Champions League. Men de är i spansk cupfinal och så vidare.
Ja.
Svensk landslagsman. Ska Bologna, ska vi kanske ersätta Federico Santander med Alexander Isak? Är han sugen på det?
Ja.
Det är så jävla naivt.
Konkurrensen kommer från ett par håll. Det ena är Barcelona. Det andra är Real Madrid.
Exakt. Jo, men de verkar ju ha fått någon slags hybris här av att Zlatan är ändå...
Polar.
Ja, men exakt. Zlatan är ju konkret i ryktesvängen till Bologna. Men det är han ju av en anledning. Det är att han och Mihailovic är polare.
Ja.
Det gör ju inte Bologna till en stor spelare som kan hugga på liksom världstalangerna.
Nej.
Men det verkar Bologna-pressen ha missat.
Så nu är i alla fall intresset anmält.
På volley, nämn en rimlig forward Bologna skulle kunna liksom locka till sig.
Och då ska jag nämna någon som ändå, trots allt är liksom så här, det är en ganska bra anfallare för dem.
Ja, nej, han ska ersätta Federico Santander.
Ja, okay.
Och Federico Santander är 8 måls garanti. Aldrig mer än 12.
Ja, exakt. Någonstans i det spannet så borde han landa varje säsong. Nej, men det är väl typ Mancoso från Lecce då. Allvarligt alltså.
Ja.
Hade Mancoso från Lecce kommit till Bologna, då hade jag i någon slags sammanställning av Mercaton för Expressen skrivit 3 jättegärna. Bra värvning.
Jag tänker att alltså, ur ett svenskt perspektiv, alltså kan Bologna ens ta Sebastian Andersson?
Ja, det skulle de kunna göra. Men tufft. Difficile. Kiovadal.
Ja.
Men ja, vad har vi där? Totte Nyman, bra.
Totte Nyman kan de fan ta.
Ja, han kan
det kan de. Men Alexander Isak kommer stanna vid en dröm för
Ska Bologna. De ta en ung spelare som just nu spelar i Allsvenskan, så är ju till exempel Paulus Abraham. Där har du ju ett så här, ja men Bologna. Precis som att Svanberg tog det steget tidigare. Det är ju det spannet liksom.
Ja. Alltså, för varje namn som kastas upp här nu så blir ju Alexander Isak, det blir bara konstigare och konstigare att de är liksom, kanske att han ändå kan ersätta Federico.
Ja, men det är ju ur ett italienskt perspektiv så om man kollar på klubbarna som är, som skulle kunna vara intressanta för Alexander Isak att gå till, då är det ju typ bara, ja men så är det klart, Roma skulle väl kunna studsa dit, Inter skulle kunna vara ett alternativ. Juventus skulle kunna vara ett alternativ, men sen börjar det ta stopp.
Ja, Milan har väl varit på tapeten här under våren.
Ja, men liksom om det finns konkurrens från andra klubbar, då vill det ju till att Milan lockar rejält.
Men du, jag och du har inte bara läst tidningar den här veckan, utan vi har även tittat på massa fotboll. Och jag tänkte att jag ska sammanfatta det här med ett litet bjussigt fredagssvep.
Gud vad trevligt, vilken överraskning Gusten. Kör!
Från veckan som bara sprungit förbi så tar vi med oss att det tajtar till sig rejält i kampen om Europaplatserna i Premier League. Leicester tappade 2 nya poäng och fick se sig omsprungna av Chelsea som till slut med nöd och näppe städade av Crystal Palace. Och Manchester United, de vann sin fjärde raka match med minst 3 måls marginal och åt sig upp till bara en poäng bakom Brendan Rodgers manskap. Där i och för sig Jamie Vardy gjorde mål igen mot Arsenal och med det behåller ledningen i skytteligan. Auba, Sala och Ings jagar. Vem tar skytteliga-titeln, Thomas?
Jag hoppas var du.
Ett hack ner så slåss Wolves, Sheffield United, Arsenal, Tottenham och Burnley om Europa League-platserna. Och efter veckans resultat och insatser så skulle jag fan säga att det nästan är favorit på att Spurs hamnar sist av de nyss uppräknade klubbarna. Herre Jesus, så uselt det var mot bomban igår. Inte ett skott på mål, Son på kvisten, räddade av en Joshua King-hans i slutet och ett totalt uppgivet intryck. Ja, men det är väl klart som korvspad att det ska bli lite kul att kika på All or Nothing Spurs på Amazon när den nu släpps och säsongen 1920 ska återupplevas. En serietrappa ner så ser Leeds och West Brom ut att hålla Ponnes Brentford stången och det är med 4 omgångar kvar 6 respektive 5 poäng ner till de rödvitrandiga som nog får börja sikta in sig på playoff trots att de för dagen radar upp imponerande segrar. I Spanien så sköt Barcelona ner Espanyol i segundan. Sevilla tog tredje raka med Ever Banega som stor segerorganisatör och säkrade igår i princip Champions League-spel nästa år. Pellegrini tar över Real Betis. Leganés kommer absolut ingen att sakna. Oscar Rodriguez ska ju återvända till Real Madrid och ta över världen med sitt tillslag. Och ikväll så kan Alexander Isak och Ödegården och gänget ta tillbaka sjätteplatsen om de slår Granada på hemmaplan. En match ni givetvis ser på Simor. Där kan man ju som bekant även följa italienska Serie A och igår kväll kunde vi skåda Antonio Conte stå för en av sina sämre matcher på posten i form av matchcoachning. Ut med de bästa spelarna, kväv momentumet och tappa ytterligare poäng i jakten på Juventus. Ett Juventus som i tisdags i en alldeles fenomenalt strålande och underhållande klassikermatch mot Milan kollapsade fullständigt och på lite drygt 10 minuter gick från ledning 2-0 till underläge och förlust 4-2. Men titeln tar de givetvis ändå. Inter slarvar som sagt bort för mycket och Lazios bensintank är snustorr. Och när spelare som Patrick helt sonika börjar bita Lecce-spelare, ja, då vet man att det är över. Atalanta, Roma och Napoli vann alla 3, men visst är känslan att det på nytt för att Milan spurtar in i topp 6 och det på Romas bekostnad. Joho då, så är känslan. Good time och good vibes. Vi säger adjöken till Brescia och Spal och så gör vi väl så att vi håller en liten tumme för just nämnda Lecce i kampen om överlevnad. Det vore ändå lite kul att följa Mimmos Instagram i sommar under och efter en degradering. Hemma i Svedala har allsvenskan märkligt nog legat på latsidan senaste dagarna, men igår var det dubbla thrillers i kuppens semifinaler. I Borås så var det Elfsborg mot Giannis Anestis i blåvittkassen och maken till målvaktsinsats är det länge sedan jag såg på svensk mark. Han hade fortfarande hållit nollan och matchen ännu pågått, sanna mina ord. Ende målskytt blev givetvis den omsusade Viktor Wernersson som firade, som det tillstår, en tondöv frifräsare med händerna över öronen för att markera att jag lyssnar inte på ert skitsnack och era dumma kommentarer, va? Jag hör er inte. Jag har inte gjort något fel. Jag har bara skjutit blåvitt till cupfinal. Och på Strandvallen i Blekinge så kämpade Mjällby så tappert för den andra finalplatsen. Men efter straffavgörande kunde istället Malmö FF kvittera ut biljetten till Ullevi och cupfinalen mot Blåvitt. Rättvist? Ja, det låter jag vara osagt. Jag kan i alla fall bara konstatera att Malmö FF, sett till förutsättningar, ekonomiska försprång, trupp, you name it, är för dåliga. Det ser verkligen inte bra ut. Men.
Mm. Se vad malmöiterna säger på det där. Jag vill bara studsa direkt på
de var. Kan inte säga emot. De kan inte ha sett Malmös säsongsinledning här, både allsvenskt och kuppspelsmässigt, och känna, hurra, helvete vad vi är på rätt spår och vad truppen ser bra balanserad ut. Nu gick ju Lasse Nilsson sönder igår. Oskar Levicken är på mittbacken. Det finns typ inget alternativ utanför elvan. Kreativt så är det liksom, alltså det är ett skämt. Mm. Det är ett skämt. Nu saknades ju Anders Christiansen igår igen. Det var ju en del som trodde att han vilades mot Elfsborg. Men om han inte är med i cupsemin heller några dagar senare, då måste det ju vara antingen en skada, förmodligen, eller då något annat skit, va? Han vilas ju inte en sån vecka.
Nej.
Men utan honom, alltså, det går det. Det är inte Real Madrid de möter.
Nej.
Alltså det är Mjällby. All respekt åt Mjällby. De har gjort det bra inledningsvis här, och vi var inne på det redan innan, precis som många andra, att det är ju en trupp som är ganska välfylld med allsvensk rutin och dugliga fotbollsspelare som är bra bara de får vara skadefria.
Mm.
Så det är inget dåligt lag, men det är ändå Malmö FF på andra sidan.
Men det är ett lag som Malmö bara ska vinna över, så är det såklart.
Ja.
Nu får de lösa det via straffar, men det är som du säger. Det oroväckande är ju det har sett ut totalt sett från att vi drog igång allsvenskan. Och att man redan, nu tror inte jag det, liksom poängavståndet är så stort. Man har halkat efter IFK Norrköping så mycket som man har gjort. Det är ändå ett resultat av att man har spelat dålig fotboll.
Mm. Men vi har ju en WhatsApp-tråd, du och jag, tillsammans med en del profilerade Stockholmsbaserade svenska fotbollstyckare. Vi behöver inte nämna något namn, men en av dem skrev igår kväll när det här diskuterades då flitigt under cupsemin, att så här, Daniel Andersson är mest immun i Sverige mot befogad kritik.
Mm.
Och så har jag tänkt på det där i natt och i morse när jag drack mitt kaffe. Ligger det något i det?
Mm.
Och liksom så här, ja, har Daniel Andersson någonsin fått liksom skit för truppbygget och liksom det sportsliga Malmö FF, som de senaste åren har missat SM-guld?
Allt har ju landat på tränare ju.
Exakt.
På Magnus Persson, på
Allan
Kuhn, nu på Jondal Thomasson.
Och Uwe Rösler.
Uwe Rösler, ja. Precis.
Ja, men så, hela tiden så på tränarna, har det funnits några Europa League-framgångar här senaste säsongerna som har sminkat över det som annars hade varit ett tydligt fiasko. Alltså så här, betyget blir underkänt. För Malmö FF kan inte gå titellösa eller Europa-gruppspelslösa med de förutsättningar de har. Truppmässigt, alltså så här, jag kollar på truppen nu. Ja visst, Ahmed Hodzic, där har du en försäljning som kan inbringa cash.
Mm.
Absolut. Men,
ja, men han har också precis inlett sin seniorkarriär.
Ja, herregud. Alltså, men du fattar vad jag menar. Att så här, det finns ju inte spelare som, ja, men vi kommer i alla fall hålla liv i intäkterna på spelarförsäljningar jättemycket. Och de spelarna som är på plats, ganska många i den där elvan nu, plats 15-16, som man börjar känna, scenet är ju bakom dem.
Mm.
Och hur är det egentligen med liksom motivationen, om det ser ut som det gör på vissa håll och fötter när de väl får speltid?
Mm. Nej, men det är klart att det är någon slags minikris. Sen så hjälper det ju till att de vann den där straffläggningen igår, och man köper sig tid och man köper supporternas tålamod lite grann, såklart.
Ja, exakt. Men nu är man i cupfinal och man möter Peking på måndag.
Jag tänkte säga det spetsas ju till rejält. Man möter Peking på måndag, gör man en bra match där, då kanske man inte pratar om någon minikris.
Nej.
Eller det gör man definitivt inte. Då ser det plötsligt poängmässigt helt okej ut och man är i cupfinal. Så man går, eftersom fotboll bara handlar om resultat i slutändan, ja, och då är ändå Malmö med på alla fronter, så att säga.
Ja, exakt. Så att man ska ju inte måla fan på vägen resultatmässigt. Reflektionen var bara ur ett större perspektiv.
Precis.
Fan vad Daniel Andersson aldrig får skarp kritik. Nej. Medialt eller liksom jättehögt från supporterhåll. fotboll.
Nej, alltså, vet jag inte exakt hur tongångarna går nere i Malmö.
Det når i alla fall inte mig.
Nej, exakt.
Det
har inte nått Toto Balotto än i alla fall. Men ni får gärna skriva till oss på totobalotto@gmail.com vad ni känner kring Daniel Andersson, Malmö supporter.
Om ett träd faller i skogen och ingen hör det, har det då låtit? Mm. Alltså, så är det. Har det inte nått dig och mig? Har det då ens hänt?
Nej. Så det kan man faktiskt, det kan man säga.
Men du hade ju en jävla stark lina rätt in i MFFs omklädningsrum här tidigare under våren, där du kunde berätta om att det har skurit sig ganska rejält och det är missnöje och sådär.
Mm. Det var nog inte min lina, men däremot en kollegas lina som jag litar väldigt mycket på.
Okay.
Så jag får kolla där och se hur stämningen är.
Ja. Jag tänker bara att det är ju också en del i då Jon Dahl Tomasson-rekryteringen, som naturligtvis är Daniel Anderssons ansvar.
Ja.
Och eftersom de har haft så extremt liksom öppna konflikter med sina senaste tränare. Magnus Persson hit, Uwe Rösler dit, Allan Kuhn och så vidare. Alltså tränare som har gjort resultat men som ändå har fått lämna. Mm. För att det mer eller mindre öppet kommunicerat att han har tappat omklädningsrummet eller det har skurit sig med truppen, i alla fall vissa delar av den och så vidare. Alltså så borde ju det stå högst upp på listan av prioriteringar, egenskaper för en tränare som Daniel Andersson då ska sätta för femte gången. Att så här, det måste vara en tränare som jag känner så här, det här gillar truppen. Mm. Alltså, han funkar med spelarna. Men ja, uppenbarligen inte.
Nej, inte än. Som sagt, vi lär ju få återkomma till Malmö FF, men jag tycker att det bästa i spaningen här, och det enda man verkligen kan ta någonting från, det är ju hur Malmö spelar, hur det ser ut på planen, hur man tar sina poäng eller hur man förlorar poäng också. No. Och den tycker jag är så jäkla relevant.
Såg du första semin, Elfsborg-Blåvitt där?
Ja.
När Sivert Nilsson kom in?
Ja, 20 sekunder, sen var det guldkort. Vi fick några Elfsborg-supportrar på oss som menade på att vi aldrig pratade om Elfsborg. Tycker vi pratar ganska ofta om Elfsborg. Och sen så är ju
Nej,
men i förhållande till vilket litet jävla skitlag de är och hur vi ändå tar upp. Jag skojar, men Sivert är ju lagkapten, va?
Ja, så han har väl tagit över binden från Frick när han har hoppat in så här. Men det var ju någon Elfsborg supporter som skrev där efter förra avsnittet. Jaha, nu har Toto Balotto sett sin första Elfsborgsmatch på över ett år. Så här har det sett ut det var väl det vi sa, att de vann varningsligan i fjol.
Ja.
Och att det har blivit en attitydsförändring.
Ja.
Det jag däremot tyckte någon hade ett liksom vettigt inspel.
Jämförelsen var ju med Pambansligan för 10 år sedan.
Ja, och att exakt. Och att Elfsborg, man skaffar sig inte något DNA och liksom en karaktär på ett lag på 3 omgångar.
Nej.
Man ser inte ett lag en match och nu är det här laget så här. Man måste ju jämföra historiskt med ganska många säsonger och så måste det vara ganska ihållande och konsekvent vad gäller förändringen.
Sen är det stora laget från trakten så att säga där nere, det är ju Norrby.
Där har du ju Direttore Sportivo Kryssman. Där har du en sportchef som alltid står i stormens öga. Han är inte immun mot kritik. Där är det högljutt.
Ja.
Där är det högljutt.
Men det kan han ta också.
Han gör det bra. Nej, det var bara roligt att Sivert Nilsson gjorde ett sånt inhopp igen då ja. När vi hade liksom tagit upp det.
Exakt.
Och många som säkert såg den här matchen också fick en liten ny vurm för denne man.
Definitivt.
Täcker ju ett hårt skott med klockspelet bara någon minut senare också. Hörde honom.
Det här avgrundsljud.
Ja, det var roligt. Men vilken jävla målvaktsinsats det var från Anestis alltså.
Ja, den är otrolig.
Det var det är så många bra räddningar. Och det var verkligen som jag skrev i svepet. De hade kunnat spela i 500 minuter till. Han hade liksom inte släppt någon boll förbi sig.
Mm.
Så att det var kul att se. Kommentar på Viktor Wernerssons målgest.
Vad ska jag säga? Det är ju öppet krig.
Ja, men alltså, hur tondöv får man vara?
Ja, nej, jag vet inte.
Om han nu ska spela liksom, rollen som...
Vem tror du att Viktor Wernersson skulle hamna och bli någon slags svensk Balotelli plötsligt och hålla på att målgesta sig liksom, mot supportrar och
nej,
andra?
Okej, om han hade varit medialt i öppen fade och stått på sig och kört den attityden även där.
Han har gjort en intervju, i alla fall som jag läst, där han ändå menar lite på att så här, Kenneth Andersson var lite onödigt, hans uttalande här.
Jo, absolut. Men det har ju också varit alltså, med representationen att det är ett missförstånd. Vi har skickat mejl och det är olyckligt och Viktor har fullt fokus.
Det är tonen som han använder.
Exakt. Hej, alltså Viktor vill såklart han har fullt fokus på blåvitt och kommer. Ja, men kör inte en målgest då som signalerar, hör inte vad ni säger va? Ni kan skriva vad ni vill. Va? Snackar ni? Ja. För att jag bara kör
mitt.
Men
det blir ju att man tar med supportrarna i liksom den målgesten också då.
Exakt.
Så du skickar signal till dem. Och, ja. Du är Viktor Wernersson och ska gå till Belgien, gubben. Sätt dig ner. Lite så känner jag.
Ja, men den matchen vänder ju hyfsat för honom. För det är ju han som orsakar straffen på Jesper Karlsson i slutet av ordinarie tid. Och där vet ju han, där och då vet han att den här veckan kunde fan bli lite värre än vad den har varit. För att nu kommer Elfsborg göra mål, det är typ matchminut 89. Vi kommer åka ur kuppen. Och så är det jag som har orsakat en dum straff med ett dåligt försvarsspel.
Allt det där spelas ju upp i hans huvud där.
Men så räddar han Nestes honom och istället så är det han som i förlängningen avgör. Alltså
så är fotboll.
Exakt, det är jävligt kul och coolt och häftigt att se varje gång sådana där T-korsningar rullas upp för den.
Vi säger varmt välkomna ner i Toto-båten till de Riviera-doftande men samtidigt delikat skandinavisk design osande solglasögonen från Kristoffer Klås! Ja, Gugge, danskarna, de har verkligen fått till det här. Vi snackar tidlös design, vi snackar premiumkvalitet som man bara måste kika in.
Jag har ju stundtals en komplicerad relation till Danmark, det vet du.
Ja.
Ja, det gäller ju för sig de flesta grannländer till Sverige. Men det finns inget tvivel i mig kring att danskar gör krim och solbriller bättre än Sverige.
Ja, men de är ju bra på design generellt sett. Men här har man då skapat, som jag sa tidigare, så skandinavisk design. Alltså det är tidlöst, det är premiumkvalitet, det är jävligt schyssta de här solglasögonen. De lanserades i Sverige i maj. Så är man lite trendy så hakar man ju på här. Men de har redan haft enorm framgång borta i staterna. Och du har ju fått kolla på de här. Du har klickat hem det ett par. Paloma, säger det något? Alltså bara namnet så?
Nej, jag vet bara att det heter modellen som jag har klickat hem.
Ja, men det är just vid den strandklubben, Paloma, som grundarna bekantade sig med en spännande man från Monaco som hade en extraordinär smak och lust för att leva livet fullt ut. Det stämmer ju in på mig om ett annat.
Jag tror du skulle säga på mig.
Ja, men du vill också leva livet, Gustav. Ja. Hur som helst, jag vill även lyfta, de har en produkt till, alltså förutom de här jävligt snygga solglasögonen. Vi gillar Paloma, det är bara följt sig så. Jag gillar även St. Barth-modellen. Man får själv klicka in sig och liksom se vilka man gillar. Men de har även blue light-glasögon, och det vet du inte riktigt vad det är, va? För jag ser att du ser lite frågande ut. Här.
Nej, vad är blue light?
Det är om man har svårt på att sova på natten, man kanske lider av huvudvärk, torra ögon, ofta beroende på just blue light, alltså blåljus som kommer från olika skärmar. De här har också börjat bli stora, alltså den här typen av glasögon, för att de tar bort det här skadliga blåa skenet. Och det finns också en rad olika blue light glasögon. Bäst av allt, vet du vad det är, Gusten?
Nej.
20% rabatt med koden TOTO. Man går in på kristofferklås.com.
Ska du kanske bokstavera?
Ja, Kristoffer med CH och PH. Och sen Klås stavas CLOOS. Vi lägger ut våra sociala medier, man kommer kunna swipa upp, ni kommer se det där. Gå in och så använder ni koden TOTO. Köper ni de fetaste jäkla solglasögonen som man kan göra just nu.
Vi säger stort tack.
Tick Kristoffer Klås, även om det då förmodligen var franskt.
Mangetack. Cupfinalen missar ni inte på Simor. Nej. Man följer Spanien och Serie A. Och där hände det fan i mig grejer i tisdags. Alltså, vilken match det var. Milan-Juventus.
Ja.
Har du någon gång sett Juventus släppa in i en tävlingsmatch av ändå liksom betydelse? Det får man ju verkligen säga att det är. Du och jag har ju redan delat ut titeln, såklart. Och den kommer de vinna. Men ändå, det är inte matematiskt klart. De behöver vinna. De leder med 2-0.
Nej, men ett lag som faller ihop sådär. Alltså, det är
aldrig sett Juventus än släppa in 3 mål på 10 minuter.
Nej, och alltså, som de faller ihop också är ju lite märkligt. För de går inte ens in i närkamperna. Du ser Kessis mål när han bara flyter igenom. Alltså, Buffon, han sträcker ut ett ben.
Nej, det är Chesney.
Ja, det...
Buffon sitter på bänken. Och så,
sa jag Buffon? Ja. Jag menar Bonucci.
Jaha.
Bonucci sträcker ut ett ben typ som att markera, här är jag, men gå förbi dem om du vill. Alltså, du vet, de försöker ju inte ens.
Nej.
Sen är det ju snyggt, alltså, när Zlatan spelar fram till honom, han gör det bra liksom, håller undan, Men det är inga jätteansträngningar från det Juventus-försvaret. Och det är ju det som är anmärkningsvärt, snarare vilken approach de har till resten av matchen. Men jag tror, alltså i det här fallet, alltså i den här matchen, när man leder med 2-0, då tror jag att man liksom checkar ut. Och att Milan hade hunger. Jag tror det bara handlar om hunger.
Ja, ja, alltså det är väl fullt rimligt. Och det är ju dessutom en sån här... Alltså, nu går det väl inte att säga att det inte skulle varit straff med tanke på hur hans regeln eventuellt ser ut. Man vet ju inte riktigt.
Nej.
Men det är ju också, på tal om T-korsningar, alltså ja, det som egentligen händer är att Rebic får gult kort
ja.
För hans. Men VAR kliver in och visar, ja. Och det kunde ju alla se. Det är inte Rebic som tar med handen här, utan det är Bonucci.
Ja.
Så det ska vara straff istället. Så istället för 2-0, 25 minuter kvar och ja, Zlatan utbytt, ja. Han skulle ju bytas ut,
ja.
Så är det istället 1-2 och lite vittring. Och Rebic är inte alls varnad. Och så finns det en låga som tänds. Så att det är ju verkligen en T-korsning där också.
Ja, men, det.
Men jag skulle bara säga det, på tal om Buffon och Chesney. Så tänkte jag på det när de zoomade in Buffon på bänken.
Mm.
Att så här, ja, Chesney, det är en jättebra målvakt. Men om han har Gianluigi Buffon, om han liksom står till förfogande med sina tjänster, varför spelar man inte honom då?
Nej, jag håller med.
Det är liksom,
jag tycker,
han är ju bättre än Chesney.
Ja.
Det är väl ingen som tycker något annat. Plus att det är Buffon.
Ja.
Han vill ju, alltså så här, han har ju hela Juventus attityd i sin hand. Det har inte Chesney.
Nej. Det man skulle kunna säga är att Buffon hade aldrig godkänt den mentala liksom breakdownen som Juventus har i den här matchen och liksom totalt motivationslöst tappar 2-0 överläge. Och jag tycker verkligen liksom så här, sättet de avslutar matchen på också. Det hade Buffon varit inne på plan, då tror jag att det hade låtit lite annorlunda i det där straffområdet.
Exakt. Sen så tyckte jag att det var anmärkningsvärt att se, alltså, hur mycket det ändå visade sig betyda för Zlatan. Att
ja.
Slå Juventus, att slå Ronaldo, att liksom i en av eventuellt sina sista stora matcher få vara högst delaktig i sitt lags serie.
Ja, men, och jag är helt övertygad om också att det där betydde någonting för honom. Alltså, dels så såg man att han var engagerad. När han gick av plan tyckte jag också var coolt att han gick av, styrde sitt lag från sina av planen. Bildproducenten, de zoomade inte in Pioli, de zoomade in Zlatan som stod där i sin matchtröja. Och sen hur han är på plan också, hans attityd mot Ronaldo som ska ha sagt någonting ju. Mm. Och Zlatan liksom svarar på det genom att dunka in straffen och sen göra en gest till honom. Det och det han säger i Gazzetta dello Sport idag, att Zlatan, han pratar ju om sig själv i tredje person, Zlatan, eller Ibra som han då säger, Ibra är ingen som spelar i Europa League. Och det är inte Milan heller. Men ja, då tänker jag så här, fan, kan det vara så att det är någon större klubb som är intresserad av Zlatan? Tänk om han skulle gå till en Champions League liksom, klubb. Vad skulle det då vara för liksom, övergång?
Ja.
För alla har det ju varit så här, men han lägger ner typ. Det här spåret med att gå till Bologna eller Fiorentina, det tror man inte speciellt mycket på.
Nej.
Och Milan börjar liksom fejda ut. Ja, Hammarby då? Om man säger att han inte kan spela i Europa League, ska han gå tillbaka då och spela i Hammarby?
Jag tror också...
Som sagt, första spelande presidenten.
Ja, men jag tror dessutom att Bayern är 2-3 svaga insatser och poängtapp också ifrån att stänga det fönstret ganska... mycket själva, ja, gentemot Zlatan.
Just det här med att man...
Hade Bayern startat som Peking
SM-guld, ja.
Och varit i cupfinal nu, då tror jag att det hade varit helt andra liksom, tankar kring Zlatans eventuella comeback där. Men att kliva till Bayern i augusti för att liksom slåss i mitten av allsvenskan och man har redan åkt i Europakvalet.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Då säger det sig själv, tror jag, ja, att det inte blir Hammarby. Mm.
Hur som helst, det jag konstaterar i alla fall med den här intervjun i Sportsweek, med den veckan som har varit.
Alltså, efter matchen-intervjun också.
Efter matchen-intervjun också. Du kan väl recappa den lite?
Ja, han säger väl alltså, det tunga citatet som var att hade jag kommit in i september, alltså hade jag varit här från start så hade vi slåts, inte bara slagit som ligatiteln, då hade vi vunnit den.
Ja, exakt. Det får mig ändå att tänka, fan, vi får en jävla Mercato till med ovisshet kring Zlatan och där det kommer att nämnas en jävla massa klubbar. Mm. Så att på något sätt så är jag lite glad, Zlatan glad så här efter den här veckan. För att alltså, fråga mig innan coronan så hade det mer varit spela ut säsongen. Ja. Och nu tycker jag att det osar någonting annat.
Ja, absolut, absolut. Och som sagt, det fanns någonting i de där ögonen som sa, jag är inte riktigt klar på
det
den här
scenen.
Det fanns
glöd, Gusten, ja. Det var som fanns.
Ja, det var häftigt att se. Det var en jävla match. Alltså, kommer du ihåg när jag pratade för någon vecka sedan om Barcelona-Atletico Madrid som liksom den perfekta matchen i form av, ja, men relationer klubbar emellan och spelarna ute på plan och historien som finns och att de får ut det bästa av varandra. Mm. Juventus-Milan är en sån match också.
Ja, definitivt.
Det är en sån här perfekt match, ja, att följa som objektiv fotbollsälskare. Ja. Det är otroligt.
Mm. Sen matchen, alltså så här, man ska ta med sig en match från den här veckan. Nu har du bollat upp straffdrama i Svenska Cupen. Vi har pratat om då stormatchen Milan-Juventus bland annat. Vi har inte kommit till Premier League. Jag tycker ändå den fetaste matchen av dem alla, det var fan Lecce-Lazio alltså. Den var otrolig. Ja, men du vet, sen du sätter dig framför en match, du har egentligen inga stora förväntningar och sen så får du allt. Mm. Känslor på slag, dramatik, konstiga situationer, Patrick som biter en motståndare, tar verkligen ett bett också. Mm. Alltså den hade verkligen allt. Och så Svanemar som kommentator som faktiskt bara går från klarhet till klarhet, tycker jag. Och nu är det han vår vän, så att man kan tycka vad man vill om det jag säger där, men jag tycker verkligen att han är grym. Så hela paketet med Lecce-Lazio, det är den match, det är det jag tar med mig från den här veckan, alltså om man bara ska se det från rätt sportsligt.
Men nu har det inte hänt på ett tag, men nu när det skedde så kände jag igen. Och jag vet inte om det är jag som känner starkare åt ett håll än många andra, eller om andra känner som jag, men man uttrycker mer som liksom hjärnsläpp eller vilken idiot och alltså ge en rött kort såklart och avstängning och sådär. Men när en spelare då, som Patrik i det här fallet, biter en annan spelare, alltså det första och starkaste jag känner, det är så jävla äckligt.
Ja, exakt.
Alltså det är snuskigt. Mm. Det är vidrigt.
Det är mindre snuskigt att peta upp ett finger i rumpan på någon än att bita någon.
Ja, ja. Ja, men det är liksom så här...
Ja, för det har man ju sett. Ja, men det, så här, någon tar någon på ballan och sådana där saker.
Det är grövre på något sätt. Ja. Men det finns också något sånt här... Alltså det finns något sjukt...
Men det är animaliskt, ja, det är djuriskt och perverst.
Det är djuriskt och perverst. Och jag känner bara så här, jag känner bara äckel när folk biter varandra.
Ja, nej, jag håller med. Jag håller med, och det är så konstigt och det är så äckligt så att man börjar nästan skratta åt.
Men håll med om att alltså, gemene man pratar om så här, vilket jävla hjärnsläpp, vilken dåre. Rött kort, ja, så ring mig. Det är äcklet. Ja. Det är äcklet jag tycker saknas.
Uppfylls av äcklet.
Så att jag såg inte matchen här, jag hade fokus någon annanstans. Det var Premier League då. Sa det till Svanemar, vad sa du om situationen? Liksom? Han sa jag sa väl typ att det där är så jävla dumt så jag kan inte ens kommentera det. Ja. Men sa du att det var äckligt? Sa du att det var snuskigt och vidrigt gjort? För det är det som måste belysas här. Men nej, jag vet inte. Det...
Hur som helst så såg jag den matchen. Nu sitter det en massa Premier League-vurmare och hör Italofilen Thomas Wilbacher säga att Lecce-Lazio var den finaste matchen. Happ, happ, happ! Jag satt med Uffe min polare, som både är 60-talist och älskar Liverpool. Och han tyckte också som jag. Och då var det inte att jag påverkade. Han tyckte det var en helt fantastisk match.
Ja, ah, vad bra.
Ja, jag vill bara liksom förtydliga det. Sen kan vi Uffe därifrån...
Uppe lackmustestet.
Exakt.
Okej.
Okay. Mm. Ja. Men så kan vi därifrån gå över till Premier League. För du ställde frågan, typ, vad tar du mer från svepet eller sådär? Du brukar göra det. Och det första jag sa var Vardy. Och så har vi inte kommit till Vardy än. Men han har alltså gjort 22 mål som du sa. Han har 2 ner till Aubameyang. Mm. Och Ings, eller?
Nej, Salah och Ings är på 19.
Ja, så upp för Salah säger jag bara. Men 22 mål. Jesper Hoffman var ju här för några veckor sedan. Inför då återstarten av Premier League. Mm. Och sen så gjorde vi ett spel som vi fick 16 gånger pengarna på bort hos Betsson.
Ja.
Och det var United att komma topp 4. Mm. Den känner man ju väldigt starkt för nu.
Det får man säga.
Ja, de kan till och med
de
gå rent.
De har ett extremt bra schema fram till sista omgången. Och där möter de Leicester. Ja. Om det nu skulle vara så att Leicester har saker och ting i pole
exakt.
Position.
Bompan ur känns också bra.
Mm.
Och sen Vardy då skytteliga vinnare, 16 gånger smeten.
Skulle det vara så att Vardy gör säg 2 mål i nästa match så mår ju spelet ännu bättre i och med att det då är mot Bournemouth.
Just det.
Så att Vardy kan ju med liksom, steg mot skytteliga titeln skjuta ur Bournemouth.
Mm.
Och sen så gör United sitt parallellt.
När vi ändå är inne på och snackar om spel så kan vi säga det att vi har en Toto-trippel. Vi går för trippen i Toto-trippen. 2 raka har suttit. Nu har vi en för 9 gånger pengarna.
Mm.
Och från Italien på måndag har vi plockat över i Inter Toro. Båda har mycket att spela för. Och Inter släpper in mål och Toro släpper in mål. Fina anfallsspelare och så vidare.
Belotti gör ju mål på straff.
Ja, han gör ju det.
Det är det som sker här.
Ja,
fattar ju vem som helst.
Fattar ju till och med Hillman. Västerås rak seger.
Yes, möter Ljungskile på hemmaplan. Jag har sett en del Västerås här hittills. Under,
där har du en sportchef som gör det bra. I Robin Blomé.
Ja, absolut.
Milanistan.
Högprofilerad sportslig ledning där. Ja. Med Kalle Karlsson och Kristus och Robin Blomé.
Vad gör Kalle i Västerås?
Han vill ass.
Han är ass. Mm.
Ja. Stod i ett alldeles för stort regnställ här i senaste hemmamatchen mot Gais. Uppmärksammades på sociala medier. Åkte de på pumpen uppemot Sundsvall här i senaste matchen. Men vad fan, Johan Blomberg och Pontus Engblom, vem kan stå emot dem? Jag lägger inte så stor vikt vid det. Västerås är bra, det är ett lag för övre halvan definitivt. Och hemma så ska man bara städa av ett riktigt bortasvagt Ljungskile. Så att rak seger VSK.
Sen spänner vi bågen rejält då i matchen mellan Manchester United och Southampton och går på över 3,5. Här tror vi att det bara rasslar.
Jo, men alltså, vad finns att noja över kring Manchester United just nu?
Nej, ingenting.
Som jag sa i svepet, de vann igår sin fjärde raka match med minst 3 måls marginal.
Mm.
Alltså bara United gör ju minst 3 mål.
Mm.
Det fattar också Hillman.
Mm.
Alltså Mason Greenwood som vi ska prata lite mer om alldeles strax. Paul Pogba i symbios med Bruno Fernandes, Rashford ute till vänster, Martial längst fram. Ole tog ut spelarna i tid igår igen. Och så kommer Southampton på besök som har slagit Manchester City och som har tagit poäng borta mot Everton här mot slutet.
Och som har Ings som
jagar skytteliga titeln. De har säkrat kontrakt. De kan bara gå ut och köra.
Mm.
Så att jag tror att Southampton både kan göra 1 och 2 mål i den här matchen. Men Manchester United gör ju såklart sitt. Så att över 3,5 är linan där.
Där har ni den. Till 9 gånger pengarna har vi boostat den från typ 7,50 som var det som stod. Så att det är ett bra odds också. Vi går för trippen. En sak som är lite rolig som jag bara kom att tänka på när du pratar om skytteliga vinnare. Det är ju att Cristiano Ronaldo nu har gjort 26.
Yeah.
Han gjorde 1 mot Milan. Ciro Immobile står på 29. Och känner ju flåset!
Han vet ju att det är över.
Det är över!
Nu handlar det ju om för Ciro att göra 30. Och nå liksom 30
milstolpen. 30, ja, absolut.
Så får ju Ronaldo bara blåsa förbi.
Ass också, Ciro Immobile. Vad är det för sesse han gör, Gustav?
Ja. Hur som helst, vi går för 3:e raka. Kaffe, kaka och hela svängen, va? Ni hittar den här trippen som alltid under godbitar och boostade odds på Betsson. Ni behöver vara 18 år fyllda för att vara med och rygga det här spelet. Upplever ni att ni har problem med spel eller att någon i er närhet har det så finns alltid stödlinjen.se öppen. Glöm inte att skicka in er rygg i hashtaggen Toto-trippen så kan vi tillsammans jobba in det här på måndag kväll. Det blir lite trevligt.
Mm.
Ska vi då kanske bara kort beröra Mason Greenwood? Har du följt Uniteds senaste matcher?
Ja.
För att någonting har ju liksom hänt i ett slags globalt genomslag.
Mm.
Alltså han gjorde ju en jättefin höst. Men då mer som Europa League-spelare, då mer som inhoppare, någon start här och där i ligan. Mm. Dessutom i ett United som absolut inte flög lika högt som man har gjort.
I och med att de är laget på allas läppar nu så, och han är en av nyckelspelarna i den här förvandlingen som vi ändå måste kalla den för.
Exakt, och den här förvandlingen ska väl tillskrivas kanske framförallt då Bruno Fernandes. Han har ju kommit in som regissören som har gjort alla bättre.
Skulle nog säga att han är Premier Leagues bästa spelare. Han kommer ju vinna månadens spelare. Definitivt.
Ja, det har han gjort.
Alltså just nu, och inte i någon slags säsongsperspektiv. Lugna er, för fan.
Nej, men absolut. Det är klart att han kommer plocka den titeln. Något annat vore ju väldigt märkligt. Men hans liksom inträde har ju varit den här pusselbiten som har saknats för att få nästan alla att blomstra. Och med ett bättre anfallsspel, med liksom med ett bollinnehav och ett sätt att spela som trycker ner motståndet, så kommer ju per automatik då ett bättre försvarsspel, för att du har färre situationer att försvara. Du har färre minuter i matchen där du inte har bollen. Du har lägre utgångspositioner på motståndarlag och så vidare. Så att allt har ju blivit bättre av att Bruno Fernandes har styrt upp Uniteds offensiv.
Mm.
Men i den här miljön så har ju då Mason Greenwood verkligen exploderat här nu. Och är det någonting som sticker ut så är det ju hans jävla hästspark till tillslag med båda fötterna.
Mm.
Alltså det bara smäller.
Mm.
Och så tänker man så här, hur kan en, jag tänker i alla fall så, hur kan en 18-årig spelare med de benen, alltså rent visuellt, rent muskulärt, så sticker de ju inte ut på något sätt. Alltså jag säger inte att han är tanig och tunn, men det finns ju, alltså,
det är teknik, va?
När man såg Roberto Carlos liksom tillslag på liggande boll, så gick ju ändå det att härleda till de sinnessjuka låren. Eller Clarence Seedorf, eller alltså Jürgen,
du håller på mycket med du håller på
Ronald
mycket med
Koeman golf, skulle jag säga. Så tänkte jag slänger väl in Jürgen Kohler också. Han hade väl.
Han hade ett stort tillslag, det hade han, ett långt. Det var väldigt mycket tillslag på Jürgen Kohler.
Ja. Nej, men alltså, när jag ser då Mason Greenwood nypa till med sina liksom snärtiga vristskott, så känner jag så här, hur kan han skjuta så mycket hårdare än alla andra?
Det är just det. Jag skulle vilja förklara det här för dig, Gustav.
Alltså jag förstår ju också att det är teknik och bollträff. Och jag såg Phil Mickelson sent igår kväll på Simor på PGA-touren. Alltså han är 50 bast. Han drog en drive 394 yards.
Ja.
Alltså det är så här.
Nej, men, och det var egentligen dit jag skulle vilja komma. Att idag så tränar kidsen jävligt mycket individuellt. Och när de tränar individuellt, det finns jättemånga individuella fotbollstränare då som kör, kan man då betala extra och så kan man sätta sitt barn, tjej eller kille, hos en tränare. Någonting som man tränar väldigt mycket på är just då tillslaget, där bollen kommer bakifrån, sida och allt möjligt. Och då är det väldigt mycket detaljer och vinklar, hur du sätter ner foten. Och du pratar om ett snärtigt skott. Alltså, när vi var små, till och med när du var liten, så pratade man inte om det här snärtskottet. Alltså det är en väldigt, väldigt speciell teknik att skjuta på. Och det är väl egentligen det som jag tror har hänt med Greenwood. Att han har, precis som du i golfen, stått på ranchen. Men med helt andra nycklar, med helt andra tränare än när du och jag var små. Alltså du och jag stod också sköt. Skillnaden nu är att det är någon som säger flytta stödjebenet lite, någon centimeter ditåt. Vinkla foten 2 grader till, inte så att man lär ut det så, men du förstår vad jag menar. Vinkla foten lite mer, och det är då det här kommer. Så jag tror att vi kommer få se många kids som växer upp, alltså de stora talangerna, med exakt den här typen av tillslag.
Ja. Det kanske sitter någon lyssnare där ute och fortfarande väcker sin panna och undrar varför liksom drog han upp Phil Mickelson. Det jag menade med det var att, alltså, fysiskt så finns det ju liksom 25-åringar, 30-åringar som har värden som pissar på Phil Mickelson vad gäller liksom styrka och svinghastighet och allting. Men ändå så skickar den där 50-åriga gubben iväg bollen längre än vad de kan. För att han har
Ja, men det är som alla
tekniken är på plats.
Exakt, men det är som alla kastgrenar handlar ju i grund och botten väldigt mycket, alltså i friidrotten, om också teknik. Mm. Och sen så lägger du på styrka till teknik, är det klart det blir ännu bättre.
Mm. Ja, det är jävligt häftigt i alla fall att följa Mason Greenwoods framfart. Någonting har ju uppenbarligen hänt, och det är jävligt roligt att se också hur mycket spelare växer med självförtroende.
Ja, men jag tror också tiden. Alltså, i och med att han är så pass ung, så all erfarenhet han får, all träning han får, pratar om musklerna, alltså, bara det att han växer, det gör ju honom till en bättre fotbollsspelare. Var någon som skrev här nu att det är nog ganska bra för Sverige att EM skjuts upp till 2021. För att väldigt många av våra yngre spelare går som tåget nu. Och tänkte då, Alexander Isak med ytterligare en säsong i sig. Dejan Kulusevski med ytterligare en säsong i sig. Svanberg med ytterligare en säsong i sig. Och så vidare och så vidare. Mm. Så att det gäller nog Mason Greenwood. Och om man då kollar på hans säsong. Jag tror han har tjänat på corona.
Jag vet inte om granen håller med. Men,
nej, granen,
ur ett yngre perspektiv så förstår jag vad du menar.
Absolut.
Det är ju en jävla mäktig säsong för engelsk framtid som görs. Alltså det är inte bara...
Vilka är dina topp tre gubbar?
Nej, men alltså så här, Mason Greenwood har verkligen slagit igenom på allvar och visat att alltså, det här är ingen fluga det här. Nej. Han kommer inte svalna och hamna i Bristol City. Nej. Om ett och ett halvt år. Saka, vilken jävla spelare Arsenal har fått fram där. Phil Foden. Mm. Vad händer där då? Mm. Alltså det är ju, han är ju i princip klar att ta över från David Silva.
När
David Silva lämnar här efter den här säsongen.
Det tycker jag definitivt. Att
rätt in bara.
Ja.
Det är bara att ta över. Ja. Och så har du, jag gillar Lamptey. En ung liten ytterback från Chelsea som är på lån till Brighton. Mm. Har fått upp ögonen för rejält. Och så har du Jadon Sancho. Mm. Borta i Dortmund som har gjort kaos med Bundesliga och öst in poäng, både mål och assist. Mm. Och som väl ser ganska så Premier League-tied ut. Sen så återstår vi att se om det blir United eller om det blir Chelsea. Eller om Manchester City kanske glider in från vänster och snor åt sig honom, det vet man inte. Det ska väl göras någonting åt att Leroy Sané försvinner, David Silva lägger av.
Såklart.
Och så vidare. Så att, det är en häftig jävla generation de har fått fram. Och så har du Declan Rice på det i West Ham som jag tror är redo för en större klubb snart också. Mm.
Det är målvaktsposten då som är problemet.
Nej, nu har jag inte exakt...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Killa Pickford.
Nej, men alltså, Pickford i all ära, det är inte någon favorit hos mig heller. Men du har ju Dean Henderson på lån i Sheffield United från Manchester United också, född 97. Alltså, han är 23. Alltså det är ett jävla lag, både England men kanske framförallt Manchester United håller på att få fram här.
Ja, jag bara känner, nu när du pratar om det här och man boostar upp det, och det kommer ju, herregud, det kommer ju alltid göras inför mästerskap. Men It's Coming Home-gänget, de känner ju puls här nu.
Vad fick England för grupp?
Jag tänker inte ens kolla upp det.
Nej,
ihåg vad Sverige fick? Jo, men det gör jag. Man fick Spanien och så fick man Tjeckien.
Nej.
Jo.
Nej.
Fick man inte.
Vi fick väl ändå Irland.
Nej, Irland ska ju fortfarande kvala. Ser du? Irland är ju Nations League-kval för att ta sig dit. Men vi spekulerar i att det blir England som vinner, eller Irland som vinner.
Vi får väl Bosnien eller Nordirland, det är det du tänker på.
Du menar att Irland redan är klara?
Vi möter väl för fan Irland i Dublin.
Jag har fått för mig att vi har Tjeckien och att det kan bli Irland. Nu måste vi kolla det.
Alltså Tjeckien har vi inte. Hur? Polen.
Alltså, sluta. Gör jag.
Var Polen i Irland?
snubblar jag på öst. Snubblar jag på järnridån alltså.
Vi spelar i grupp E med Spanien som vi möter i Bilbao första matchen. Mm. Och sen så är Polen i Dublin. Och vi får då Bosnien, Herzegovina, Slovakien, Irland eller Nordirland.
Mm. Ja. Där har du det.
Tjeckien.
Tjeckien,
Tjeckien fel.
Ligger ju ändå nära Polen. Det gränsar ju till Polen.
Tjeckien måste väl vara den raka motsatsen till England just nu. Tjeckien känns slut alltså, som fotbollslag.
Tjeckien kändes ju spännande för 7 år sedan.
Det händer ingenting i Tjeckien. Och så kanske folk vill, men chic då. Är det verkligen så? Kanske. Visst, det har ju hänt grejer i Leipzig. Det kan ju även jag tillstå också. Men jag såg honom i Roma.
Jo, men det räcker inte för att bolla upp Tjeckien som ett intressant landslag. Det hade varit lite för mycket.
Ja, det hade varit. Du, två korta saker bara. Ja. Du hörde kanske att jag nämnde Oscar Rodriguez i svepet.
Det hörde jag.
Frisparkspecialisten från Leganés. Yes. Jag vill bara nämna honom.
Okej, ja, jättebra. Det är liksom, jättefin spelare, men frågan är om han håller för att spela i Real Madrid.
Har ni inte koll på den här spelaren? Vilket är fullt rimligt att inte ha. Han har varit på lån i Leganés sedan förra säsongen. Alltså 18-19 och 19-20. Fruktansvärd, om vi då pratar tillslag. Mm. Fruktansvärd på liggande boll. Mm. Också, jag tror han är född 99, 98. Spelare vi tar med oss.
Det
han skulle bara nämnas i mixen. Men avslutningsvis så skulle jag vilja göra någonting så konstigt som att tala om för svenska sportchefer vad som
riktar du dig direkt till Daniel Andersson?
Jag skulle säga att jag riktar mig snarare direkt till Bosse Andersson.
Jaha.
Men kanske också Björn Westerström och Jesper Jansson.
Mm-hmm.
Kanske Kneten. Kanske Sonny Karlsson. Men där vet jag att liksom så här, han kan köra en Viktor Wernersson, för det går ändå inte. Det går ändå inte ekonomiskt. Nej, men jag var ute och käkade middag med vår gode vän utrikeskorrespondenten här i veckan, va?
Asså.
Och Danne har ju efter avslutat kontrakt i Aris kommit hem. Är just nu för första gången i karriären free transfer. Mm. Alltså han har inget kontrakt. Och jag tror...
Har han packat ihop Grekland?
Yes, han har lämnat Thessaloniki.
Det finns inte en penal kvar.
Nej, de är väl eventuellt i sådana fall på väg i någon långtradare i norra Tyskland just nu.
Okay.
På väg upp. Men Grekland är klart. Han är just nu hemma och han vet att så här, ja, men jag har mer att ge. Och jag är jäv i målet. Alltså det är klart att jag är det. Det är du också.
Ja.
Så att man kan lyssna på det här och så kan man rycka på axlarna och fnysa åt det och säga alltså de håller bara på att uppa sin polare. Men jag är helt övertygad om att svenska sportchefer supportrar också såklart, men nu är det inte supporterna som kan göra någon skillnad här. Mm. Men jag tror att svenska sportchefer inte förstår vilken bra värvning Daniel Larsson hade varit till ett allsvenskt topplag. Mm. Han kostar lite pengar. Det gör han ju. Alltså för att det, har man tjänat de pengarna Danne har gjort under så många år som ut. Alltså man går inte att göra vad som helst.
Som utlandskorrespondent.
Exakt. Nej, men man går väl inte att göra vad som helst för 40 brak i månaden. Nej. I allsvenskan. Bara för att. Nej. Utan då kan det väl vara i sådana fall. Men jag tror att med en rimlig sign-on.
Ja.
Alltså för det är ju det en free transfer-spelare vill ha. Det är väl ingenting att sticka under stol med.
Nej.
En rimlig sign-on. Men vi pratar ju inte liksom... Anders Svensson hem från Southampton 10 millar.
Fick han det?
Det fick han.
Oj.
Och sen en rimlig bra allsvensk lön.
Ja.
Det är vad som krävs. Så tror jag att ett lag som Djurgården i Daniel får
en spelare som gör skillnad mellan...
får målsnitt på 0,7. Det tror jag verkligen. Och så lite poäng på det. För att Danne har ju i så många år här nu spelat i lag som har förstört hans siffror svart på vitt som anfallare. Han lämnade Sverige och Allsvenskan som en 10 plus 10 anfallare i ett SM-guldvinnande Malmö FF. Mm. Och så tittar man på Dannes stats från de här säsongerna. Aha, han gjorde 3 mål någon säsong och han gjorde 2 mål någon säsong och sen så gjorde han 4 mål någon säsong. Och så tror jag att man bara avskriver en sån spelare och tänker att nej, men det är inte det vi kan. Men det man måste göra är att skrapa på ytan. Peel the onion och förstå att han har spelat väldigt mycket ytter i lag som har slagits i botten eller i mitten. Det har varit liksom kaosartade miljöer även utanför
han var ju,
planen.
Han var ju 8 mil från Aleppo.
Ja, exakt.
Under den tid där han dessutom fick gå ner och spela ganska mycket på ytterbackspositionen, ju, ja. Vad jag förstod.
Och sen så är det ju liksom i de här länderna, Grekland, Turkiet, det är en annan sak vad gäller politik mellan presidenter, sportchefer, tränare utifrån vad spelare har för kontrakt, vad det är för relation, det är någon som har någon agent. Alltså, det är ju inte som hemma i Sverige. Bästa laget spelar och lönen kommer den 25. Good times all around. Är det någon som vill prata om någonting så är dörren öppen. Det är bara att knacka på så kan man ha en öppen dialog. Och, men du fattar skillnaden på allsvenskan och utlandet. Mm. Men jag tror verkligen, alltså så här, kolla Djurgården, kolla deras trupp. Bärkroth, skadad, länge. Mm. Haris Radetinac, det är inte purum.
Nej.
Öser inte in poäng längre. Jonathan Ring tror jag ändå efter fjolåret och sett till vart han är någonstans i karriären. Han tänker nog ändå att ett utlandsäventyr till har jag nog i mig. Jag vill testa vingarna. Och sen så börjar det ju sina lite, förutom då Chilufya, som jag tror att Djurgården också har tänkt att göra någonting av försäljningsmässigt.
Definitivt.
Och att få in alltså, Daniel Larsson. Ja.
Det är skillnaden mellan vad då och vad då?
Ja, det är skillnad mellan, alltså, han gör 5 placeringars skillnad.
Ja,
för Djurgården.
Det, jag älskar när du är tydlig och konkret, Gustav. Ja. Det är det jag vill höra. Alltså, med Brandellis bevingade ord, 8 poäng ja. På Sportcenter. Det jag gillar det.
20 matcher i Djurgården så gör Danne 14 poäng. Mm. Alltså målas. Mm.
Ja, men det är ju bara lystring då. Framförallt kanske Bosse Andersson låter det som.
Ja, eller i alla fall så här. Döm inte den här boken på omslaget. Ett omslag som alltså är ett målsnitt som jag köper. Inte liksom så här imponerar. Skrapa lite på ytan. Mm. Kolla här, vad är det för spelare? Fysiskt, hur ser han ut? Mm. Vad är det för jävla jakthund? Ja. Vad är det för jävla jakthund som har landat i Sverige? Här har vi en ruskig klassanfallare. Som lyssnar.
Ja, men det är bra avslutande ord. Det här har varit fredagstotto, hörni. Vi kör ju på hela sommaren under coronafotbollen. Vi har en Champions League-lottning som faktiskt ska gå och stapeln om 20 minuter som du och jag ska kolla på.
Ja, det blir spännande. Vi gör så här istället. Nu har det gått en dryg timme och så har vi fått svaret på hur den här Champions League-säsongen ska tas i mål. Så istället för att vi ska sitta här och spekulera i hur det kommer att gå, vilka lag som kommer få möta varandra, så väljer vi här att klippa in istället facit.
Ja.
Så som det blev, och så kan du få reagera på mötena och så vidare. Mm. Vi kan väl bara kort dra förutsättningarna. Den 7-8 augusti så är det alltså åttondelsfinaler returer på respektive arena runt om i Europa. Juventus spelar hemma i Turin och Barcelona på Camp Nou och så vidare och så vidare. 4 lag är redan klara för kvartsfinaler. Men sen så åker de 8 kvarstående lagen till Lissabon och checkar in där i 13 dagar för att spela ett otroligt sexigt enkelmatchslutspel. Mm. 12-15 augusti så är det en kvartsfinal per kväll. 18-19 augusti så är det semifinaler. Och den 23 augusti så är det final på Estadio da Luz i Lissabon. Och lotterna föll som så. Real Madrid eller Manchester City. Manchester City har ju verkligen fördelen där. Leder ju med 2-1 sen Bernabeu-matchen. Vinnaren i det mötet kommer alltså få möta vinnaren i mötet Lyon-Juventus. Och så då kanske man tänker, ja det vinner ju Juventus. Men de ligger faktiskt under med 1-0 sen första mötet i Frankrike.
Mm, vi var ju på den matchen och det var en jättedålig prestation från Juventus sida. Vi trodde ju den andra halvleken att liksom, de skulle komma igång och börja ta över matchen. Men vi var också otroligt imponerade av Lyon.
Ja.
Så det är ett bättre lag än man kanske tror. Och frågan är ju här hur Lyon har hanterat att inte spela. Frågan kommer också ställas till Paris Saint-Germain. Hur har de hanterat att inte spela några matcher?
Alltså i början av augusti så kommer Lyon inte ha spelat fotboll på typ 5 månader.
Nej, exakt. Och det är klart att de kommer säkert få träningsmatcher. Och det går säkert att lösa på något sätt. Men det är ändå skillnad att komma från säsong så att säga som vissa av lagen gör.
Det går ju heller inte att komma ifrån lockelsen att om nu Real Madrid skulle vända på underläget mot Manchester City och Juventus skulle göra samma sak mot Lyon så har vi alltså Cristiano Ronaldo mot Real Madrid i en Champions League-kvartsfinal.
Ruskigt sexigt.
Sen så är det då vinnaren i mötet Napoli-Barcelona. Där står det 1-1 efter matchen i Neapel mot Bayern München, för att Chelsea kommer ju givetvis inte kunna vända på steken på Allianz Arena.
Nej, och Bayern München, på tal om det vi har sett live då, de var vi otroligt imponerade av också när vi såg dem på Stamford Bridge, som hade lekstuga. Och du kommer ihåg vem som hade lekstuga på mitten? Thiago.
Ja, det var Thiago.
Ja, han var faktiskt jättebra. Här får man ändå se det som ett klart möte då, Barcelona mot Bayern München.
Ja, du räknar bort Napoli.
Det
gör jag faktiskt också. Bayern Barcelona.
Det kan man bara göra om man vill.
Alltså, du vet, det är en jävla kvartsfinal det också.
Ja.
Sen så blev det då Leipzig mot Atletico Madrid. Här är ju båda lagen redan klara, så att det är inga om och men här. Nej. Inte. Vad säger du om den matchen?
Ganska öppen match. Sen så är det ju en tränarfight här i Nagelsmann mot Simeone, som såklart blir intressant att följa. Så jag tycker jag på alla möten där jag kan skjuta in här direkt att det är enkelmöten och det är på neutral plan, vilket gör det blir lite speciellt. För att det gäller att kunna hantera det också. Det är därför det blir så mycket mästerskapskänsla på det här slutspelet. Och det kommer nog gynna vissa lag mer än andra.
Och så i sista kvartsfinalen så blev det då Atalanta mot PSG. Atalanta stormar ju fram och öser in mål i Serie A här efter att Italien upptog sitt spel igen. Ja. Medan PSG då, precis som Lyon, inte kommer kunna spela tävlingsmatcher förrän det är dags.
Ja, frågan är vad över-underlinan kommer att ligga på. Alltså PSG, som vi vet, har en kraftig, mäktig offensiv, och så Atalanta då, som är ett av Europas allra bästa anfallande lag och gör hur jävla mycket mål som helst. Det såg vi inte minst då mot Valencia, men det här är ju en form som det här anfallet har konserverat. De ser ju jättestarka ut i ligan med. Så att den kan väl ligga på över under 9,5 då kanske, rimligt, två gånger pengarna.
Det är ju också så att i och med att Marchetti drog bollar här för hela trädet, så vet man redan nu vilka kvartsfinalvinnare som möter vilka kvartsfinalvinnare i de två semifinalerna. Och då följer det sig så att det är segraren i matchen Leipzig mot Atletico Madrid som möter segraren i Atalanta PSG. Så att ett av lagen, Leipzig, Atletico Madrid, Atalanta och PSG, kommer spela Champions League-final.
Då blir väl Atletico då. Går till ytterligare en jävla final med Simeone.
Ja,
så de har haft en lite så här halvsäsong i La Liga.
Ja, men utifrån de här liksom outsiderserna, Leipzig och Atalanta, så känns det som att det föll sig så bra det bara kunde. Alltså Leipzig får möta ett ganska defensivt Atletico Madrid som nog kommer låta dem ha en del boll. Och det är bara enkelmöte. Och skulle man då vinna den matchen så får man alltså Atalanta eller PSG som inte har spelat speciellt mycket fotboll på flera månader i en semifinal då. Mm. Och samma sak gäller för Atalanta. Alltså visst, PSG är en jättetuff alltså lott, såklart.
Det är en bra sida att ha hamnat på för PSG. Alltså, det är ju också ett perspektiv som man verkligen måste belysa här, att PSG faktiskt ska gå till sin första Champions League, eller borde gå till sin första Champions League-final.
Om det nu skulle bli så att Lyon löser sin biff mot Juventus, så får väl de se som laget som inte kan nå finalen då. Men gör Juventus jobbet, då har man en sida då på andra änden av trädet som är Bayern München, Barça, Juventus, City eller Real Madrid. Alltså där är det så här, alla kan gå till final, alla kan åka ur kvarten.
Och så finns det ju då möjligheter för en dunderskräll med, säg, Atalanta eller Leipzig eller så.
Kul! Tillbaka till avsnittet, så tar vi det här i mål. Hörrni, ha nu en trevlig helg. Vi hörs igen på tisdag, i alla fall i Toto Balotto. På måndag så kommer det ett nytt Never Forget.
Ja, det gör.
Då ska vi minnas en av de absolut största.
Ja,
en av de absolut mest ikoniska.
Ja, det blir skitbra. Och sen så skulle jag säga, glöm inte bort Pepsi-tärningen, hashtag Toto Pepsi. Skjut ner någon jävla flaska eller någon burk på något spektakulärt sätt och filma det. Mm. Ska man vinna Champions League-bollar. Glöm heller inte bort Kristoffer Klås, alltså solglasögonen, som nu sitter i Toto-båten, Gusten. Jävligt snygga.
Det ska vi inte glömma bort. Och så vet ni att ni redan ikväll alltså följer Alexander Isaks jakt på Europaspel med Real Sociedad via Simors kanaler. Och sen så rullar La Liga och Serie A på hela helgen lång.
Underbart!
Ciao tutti!
Ciao tutti! Börja med att jag var ute en kväll med en brud som jag träffat och som bjudit på dejt. Vi drack en flaska vitt, åt en bojabäs, drack en liten drink men vi hoppade dessert. För hon sa nu vill jag ha dig baby. Jag sa jag är här, det är bara ta mig baby. Så vi hamnar hem hos henne. Plötsligt låg jag bakbunden naken i sängen. Hon
sa nu tar jag dig till himlen. Ska bara upp och hämta en och annan sak på vinden. Du och jag under täcket, baby. Det har gått flera veckor, baby. Sen vi låg där hos dig och du frågade mig, ska vi göra något äckligt, baby? Jag blev tagen på sängen, baby. Jag låg där naken och ängslig, baby. Men det kändes okej när du visade mig hur man gör någonting äckligt, baby.
Veckan har gått rätt så fort, jag har fått fett mycket gjort. Men jag känner mig det däckligt.